Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. För ett tag sedan så fick jag ett mejl kan man säga på vår Facebook-sida. Och då var en tjej som hette Rosita Bolin som sa att vi måste intervjua en kille som heter Ulf Bejerstrand. Och hon skrev så här: Ulf är en nav i musiksverige även om inte ens många i Tyresö känner till honom. Men han är trogen Graningsringen. Välkommen Uffe.
Ja men tja.
Tja.
Jag har bara bott här i 15 år sedan.
Du har bott här i 15 år. Aha, nu tänkte jag ju fråga dig då, vem är du som vi tyresebor inte känner till? Hur beskriver du dig själv?
En som har krypit under radarn i typ 40 år, 25-åriga liv, 65-åriga liv. Då man blir 25 typ, någonstans då, så man bara känner att man ska nog inte stå där på toppen och skrika som mest. Utan man ska krypa under radarn, det är bäst. Och det blir ju också då att man blir lite anonym i sin egen hemtrakt. I Sverige så är det stort. I Tyresö är man ingen alls.
För du lever på musik?
Ja.
Har du gjort hela ditt liv?
Ja.
På musik?
Mm.
Det är inte så många som kan leva på musik. Vilken sorts musik?
Min musik i första hand.
Ja.
I stort sett bara min musik. Sen är jag med i några andra grejer som också som har kommit till av slumpen. Som att jag spelar med Medusa lever. Han dog ju. Och jag var hans manager. Så att då tänkte jag, då måste man ju ha ett band som heter Eddie Medusa lever. Och det...
Vem är Eddie Medusa?
Eddie Medusa, han gjorde en låt som heter Punkjävlar för länge sedan på 80-talet. Som rörde upp hela musik-Sverige och låg på CBS då.
Jaha.
Ja, det blev roligt här. Och sen ingen som visste vem han var, för han spelade alltid med typ mask på sig. Ja, men han var, ingen visste vem Eddie Medusa var.
Aha.
Sen kröpte ju fram då att han heter Errol Norstedt. Och han gör ju allt från dansmusik till engelsk och amerikansk rock'n'roll och... Men sen gör jag också de här fula låtarna som heter Fruntimmer och Epatraktorn och allt det där. Alltså, det är riktigt fula låtar.
När jag läste om dig på Wikipedia så står det så här att du inledde din musikaliska verksamhet år 1970 i gruppen Flodotto från Kalmar.
Jo men det stämmer.
Flodotto, det låter inte som så här.
Ja, det var
vad är Flodotto för någonting?
Flodotto, ja. Det var en kille som heter Seke som jag spelade med, en basist där.
Ja.
Som är... Det är en lång historia, det skulle ta flera timmar.
Men ja, det får du inte berätta.
Nej, det får du inte göra. Men Flodotto, det var så här nämligen att det var i början på min karriär att saker behöver inte heta eller presenteras precis som det är. Alltså, det har man märkt nu på slutet av tillvaron här, att sanningen inte alltid är som man tror.
Och, ja, vet du vad, nu ringer det.
Det gör det, men svara då, kan du göra i sändningen, det är intressant.
Det är inte min som ringer.
Nej, det är min.
Ja.
Men vad läskigt. Då tycker jag på att han ska bort härifrån så länge. Han sitter i möte och skriver.
Det är bra.
Det är bra.
Ja, sätt den på ljudlös.
Ja, jag har gjort det. Ja, jag vet inte varför det ringde.
Du är en poppis kille här. Det ringer under sändning.
Eller hur?
Ja. Ja. Men 1970, då var du alltså typ, hur gammal då? 17 år?
Född 54. Vad är man då?
16.
16.
54. Mm. Nu ska vi räkna.
Ja, det är både hår och tänder. Vad skitfrätt.
Det här var liksom efter 68 kör. Du var en sån här barn av den här musikrörelsen.
Ja, absolut. Oj, oj, jag var ju ordförande ett tag i Smålands, Kalmars, det här stora musikrörelsen som fanns i Prog-Sverige då.
Ja, för visst var det så. Alla så kunde spela.
Alla kunde, ja.
Eller alla ville spela.
Nej, det var ännu fräckare. Idag är det så att alla kan spela och alla vill spela. Alla går på Kulturama och alla de här ställena och alla lär sig. Det utbildas så mycket musiker idag. Och det finns ju inte spelställen mer än kanske till en hundradel av dem. Så det blir lite inflation i det här. Och det är lite grann statens fel. Man går in och uppmuntrar saker som tar sin naturliga gång i vanliga fall. Fattas det musiker, då kommer det bli lite fler musiker automatiskt. Va?
Ja.
Och är det för många, då krymper det. Men när staten går in med bidragsprylar och så här, nu ska vi köra på här, vi ska öppna upp här, Sverige
svenska
ska spela.
Svenska musikundret.
Ja.
Och exportera.
Ja, och det handlar ju om det att folk sitter alltså hemma och lirar mest. Va? Och det är ju jävligt sorgligt, för man har ju tappat hela den här grejen musik. För musik så tycker jag personligen ska... Det behöver inte utövas på en scen med publik, men det ska utövas med folk. Man ska ha trevligt. Ja, sådär va.
Mm.
Och nu har det blivit någon slags... bli musiker och framtiden är din och sen blir man musiker och så märker man att fan, det stämde ju inte alls.
Men på den tiden var det en massa människor.
På den tiden räckte det att man gjorde en skiva så blev man ju kändis.
Ja.
Det gjorde jag. Jag gjorde 6 skivor och blev jättekänd.
Var det så?
Ja, så gjorde jag.
Ja. Så du hade du någon fanclub?
Och jag hade en stor fanclub faktiskt.
För att här står det att du också spelar någonting med nya konstellationer. Alltså jag känner mig så helt korkad när jag läser. Ragnarök borde man ha hört talas om, och Kung Tung.
Ja, Ragnarök var inte... Alltså här var det fanns ett band som hette Flodot då.
Ja.
Och det blev ju så att man växer ju upp och så här, så blir man lite olika. En del lilla lite mer vankande. Och då så blev det två band egentligen av Flodot, mer eller mindre kan man säga. Flodot innehöll massor med folk från Kalmar. Det var väldigt inflation i det.
Du är född i Kalmar?
Nej, som tur är.
Du låter inte som du är född.
Nej, jag är född i Stockholm.
Du är född i Stockholm,
ja. Av två bönder från Herrljunga. Men sen flyttade vi till Kalmar. Så att jag blev halvbonde igen då.
Halvbonde.
Men sen kom jag till Stockholm igen och blev, ja.
Men du har ingen dialekt från där?
Nej, jag hoppas jag inte.
Du har aldrig haft det?
Jag pratade lite grann så här förr i tiden.
Gjorde du?
Ja, fy fan. Ja, hemskt, tack. Jag har hört det på inspelningar. Nej, men det följer bort när man kommer igen.
Ja, det följer bort. Okej.
Man vill inte prata så här. Det funkar inte så bra.
Ja, nu, jag läser från Wikipedia här, för det här, Wikipedia är väl sanning, eller hur?
Wikipedia? Sanning? Nej, jag skulle säga att Wikipedia är en massa ord och ibland stämmer och ibland är det helvete.
Alla får skriva där också, apropå alla får göra musik.
Ja.
Och det är bra. Det står här att 1979 så inledde du en solokarriär och gav under åren 79-84 sex skivor med på det egna skivmärket Grisbäck.
Ja, det var så. Det var när man är ung och liten och sådär, bara typ 18-19-20 år, så gör man grejer ibland som man kanske inte skulle göra nu när man är 65. Och vi hade fest då, för det var ju, man firade ju saker på den tiden. Det gör ju inte jag längre, för jag kom på att det är... Jag firar andra grejer faktiskt, sånt som betyder något. Men... då firar man ju midsommar. Och då kommer jag ihåg att då vaknade jag vid en skylt vid vägen. Och så när jag tittade upp, jag hade ingen aning var jag var någonstans. Jag satt lutad mot en skylt och så stod det Grisbäck på den där. Och då tänkte jag, jag har nog dött i natt, tror jag. Det måste vara skämt. Men det hette Grisbäck. Och då, ja, sen blev det jul. Vi hade ingenting att göra. Och så min kompis Henrik Strindberg då, direkt nedstigande led.
Ja.
Han ringde mig och sa, fan vad tråkigt det är med julafton. För det tycker jag också. Jag går in i det där gänget som tycker att det är öken. Det är bara stilla och tyst. Eftersom man har ADHD deluxe säkert, va? Så blir julafton aptråkigt. Så vi sa det att vi spelade in en platta. För han hade fått en bandspelare av sin morsa och farsa.
Jaha.
Så man kunde spela in...
En rullbandspelare?
Ja, så man kunde pingponga upp ljudet. Så att man spelade in på en kanal först.
Aha.
Sen spelade du in nästa kanal och la på en grej på den vägen.
Just det.
Sen spelade du in de grejerna tillbaks på förra kanalen och la på en ny grej.
Det
betyder att det blir mer och mer instrument.
Så kunde man spela till sig själv.
Som inte gick att mixa sen, eftersom det blev ju liksom fast, va?
Ja.
Och bruset ökade för varje gång. Så till slut var det liksom, det lät sig så här... om alltihopa, men det var massor med instrument. Då kom vi på att vi måste göra en skiva.
Ja.
Och då åkte vi till musikhuset i Kalmar och kom på att vi hade inte mer än 3 låtar. Vi måste ha 10 låtar i alla fall. Så då gjorde jag lite låtar där och live där i musikhuset. Och hittade på, vi ljög i musik kan man säga. Och vi gjorde en platta som, ja, det var väldigt speciell. Vi hade sett en bild i Expressen innan när kungen blev utskälld av Silja, va? Och så var det väl någonting där också med lite... Man var ju lite engagerad i det här med Vietnamgrejen och lite engagerad i Palestina.
Alla ungdomar med...
Alla var det.
Ja.
Ja, och alla var också lite Baader-Meinhof-inspirerade. Det var innan Baader-Meinhof fick för sig att...
skjuta ihjäl folk.
Ja, fast det var inte riktigt så riktigt till. Jag står den har jag, den är ganska tung.
Ja, den tar vi inte heller nu.
Den ska
vi
inte ta nu, tror jag. För då kommer de här.
Kommer vi aldrig fram till Tyrus.
Nej, det är en väldigt, väldigt tung story. Då gjorde vi live en platta där med kungen och drottningen. Kungen får utskällning av Silvias på framsidan. Vi döpte plattan till åt helvete med hela skiten. Den har vunnit ett pris som att vara det 70-talets ballaste omslag.
Jaha, det var häftigt.
Ja, det
men det var på
häftigt.
Den tiden som...
Det finns badges, sådana här knappar med bilden på och så står det åt helvete med hela skiten.
Men visst var det så att skivor och band hette liksom Fläsket brinner
Helikoptern kräks och grisen skriker.
Ja, exakt, det var det hette.
Ja, det var ju grejen. Ja.
Går du att lyssna på någon sån där musik? Alltså, är de lyssningsbara idag?
Skäms du för dem?
Gillar du dem?
Nej, jag skäms inte. Jag var ju bara liten.
Ska vi spela en liten snutt ur det? Bara så att folk får fatta vad det är för slags musik.
Ja, ska man nog börja med... Man ska nog börja med kanske någon snällare grej först, va?
Vilken då? Säg en låt som vi lägger på.
Från det första alstrena eller från...
Ja, det är du som väljer. Jag har ingen koll.
Du har ingen koll?
Nej, jag har ingen koll. Det är du som har all koll. Mm.
Nu kommer det låta i radion här som att jag bara kommer upp med förslag. För här kommer det klippa samtalen. Så att nu när jag säger namnet om en stund, då har det passerat 3 minuter i verkligheten, tror jag. Ska vi tänka här.
Ja.
Ja, tycker vi den snällaste chilivippen. Det finns en story runt den också. Den
ja, heter, det måste vi inte ta, utan för jag vill veta mer i närtid. Så att...
Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. Den är lite så här. Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. Aha. För de har inte varit snälla.
Den tar vi lite vid. Det var proggmusik
1977 exakt.
77. Då lyssnar vi lite grann på den.
Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. För de har inte varit snälla. En gång till nu. Geijer, Palme och Sträng får ingen veckopeng. För de har inte varit snälla.
Ja, det var den. Det var den låten. Nu fortsätter
Visst
vi här.
Visst var den bra?
Självklart. Ja. Jag har lyssnat på mycket sån musik.
Ja, ja.
Jag är född 1957.
En babe.
Och mina dåvarande pojkvänner, då fick man ju blandband med deras bästa låtar. Och det var en blandning av Fläsket brinner och vad det nu heter från
tidigare. Kung
Tung. Det var bara förskräckliga blandband som man fick. Beroende på vem som försöker stöta på en den tiden. Det var så man gjorde när man stötte på någon. Då fick man ett blandband. Ja. Och sen, vad gick det, alltså vad hände sen med 70 efter 70-talet då? Kunde du försörja dig på det här? Kunde du jobba med det här?
Nej. Nej, jag har ju alltid levt på spaghetti och där ser man ut som man gör liksom.
Men, ja, då du ser inte så smal ut.
Nej, inte just idag, men för ett år sedan vägde jag 80 kilo. Bara. Jag blev lite sjuk där, men det är en helt annan historia. Mm. 70-talet, ja. Leva på musik. Ja, jo. Så här alltså, vad ska man säga? Äter man knappt någonting och så har en hyra på 60 spänn som jag hade.
Då kan man ägna sig åt
då
musik.
Då kan man leva på musik.
Men tog du något annat jobb? Utbildade du till någonting?
Nej, det var väl någon gång när man behövde en ny gitarr så jobbade man väl typ en vecka eller två någonstans. Eller
så,
en månad.
Lite påhugg.
Ja, några. Jag har haft 8 jobb i mitt liv. Och den kortaste, det var att jag inte ens åkte dit. Det var Volvo. Och då skulle vi fira in det. Då var jag 22 någonting. Jag skulle fira in att jag hade fått jobb på Volvo. Så vi hade jättekul hela kvällen. Vi lirade jättesent, kommer jag ihåg. Vi lirade hela natten, tror jag. Och framåt 8 kom vi på att nu hade de nog redan varit där. För klockan 7 skulle man vara där, va?
Okej.
Okay. Så vi jag missade.
Du missade jobbet?
Ja, jag missade och jag tyckte inte det var värt att gå dit. Jag ville inte gå dit. Så då blev det så. Förstår du, många jobb blev inte ens av.
Nej.
Så jag är väldigt, inte arbetsskygg, men jag är anställningsskygg. Alltså, är det, faktiskt.
Men det måste man ju tala om för de ungdomar som lever idag. Mm. Att på den tiden...
Kunde man det.
Kunde man egentligen gå in på vilket jobb som helst och få jobb.
Kunde man det var så jag gjorde.
Ja. Man sa till, man ringde runt eller man kollade.
Jag gick till ställen och sa, hej, jag skulle jobba här. Ja, kul, så kan du börja.
Exakt.
Det fanns jobb överallt.
Det tror man inte, det kan man inte fatta. Att så är det inte
finns en anledning lite grann till det. Jag är själv arbetsgivare idag. Jag vågar inte anställa någon. Jag är livrädd, för att då får man en ryggsäck som att klistra fast med heraldit på ryggen på en. Det... Superattack heter det, va? Man bara, säger det. Mm. Och så, även om inte jag har pengar till att betala min hyra så måste den som jag har anställt ha sina pengar. Så
det måste vara jättesvårt att vara egen företagare.
Det är helt omöjligt.
Ja. Nu fortsätter vi här. Vad gjorde du sen då? 80-talet, 90-talet? Alltså, berätta lite.
Sen kom ju kärnkraftsomröstningen i Sverige. Det var avgörande för mig. Ja. Mm. Så att jag har gjort då lite skivor där, gjorde jag ju då. Och så kom den här. Jag blev så rutten, jag ruttnade på det där. Helt och hållet hur man mygla och fixa och trixa där.
För du har alltid varit politiskt intresserad.
Alltid. Din musik, men inte partipolitiskt.
Nej, men din musik har följt din politiska...
Hela tiden.
Ja.
Men samtidigt då så är det inte bara... Jag tycker det är så tråkigt att lyssna på politiska trubadurer och politiska band. Jag tycker det är skittråkigt att lyssna på band som bara sjunger om ingenting.
Nej.
Jag gillar sådana band som sjunger om... Det är en blandning av lite kärlek och politik. Och då menar jag politik på riktigt. Alltså. Mm. Att det, då ska man snacka på riktigt. Och sen kärlek när det är på riktigt. Mm. Och inte bara fåneri, va? Och annat. Att man blandar upp det. Så att den grejen jag spelar idag, det är en blandning som du står på hemsidan där. Det är en blandning mellan Robban Broberg och King Crimson och Led Zeppelin och Deep Purple.
Ja, för du har någonting som heter Beijerstrand Band.
Ja, inte band.
Nej, okej. Okay, ursäkta mig. Beijerstrand Band.
Ja, det låter bättre. Band.
Band. En blandning av Deep Purple, King Crimson, November och Robban Broberg.
Mm. Fast nu gjorde du tände en lampa här. Vi ska döpa om oss från idag till Beijerstrand Band. Vi spelar imorgon på England ju.
Gör ni det?
Ja, imorgon är det första.
Och då har det...
Första maj.
När det här sänds, då har du redan varit där.
Jag vet.
Bara så du vet. Så de som lyssnar på det här programmet då, några kanske har varit där och lyssnat på dig. Och då måste vi då lägga på någonting så de som missar var där på första
maj. Jag kan ju
maj.
Säga så här också, att vi var ju där i första maj och det var succé. Det var hur mycket folk som helst. Jag ljuger inte.
Bra. Men då ska vi lägga på en liten till låt. Jag kanske inte spelar hela låtarna för att jag vill prata mer här med dig. Och det här är ingen musikradio.
Just det, synd.
Ja, men vad, vilken låt ska jag lägga på då? Som du spelade?
Som jag spelade?
På första maj?
Första maj. Upp till kamp. Nej, det är inte den. Vi spelar, vad ska vi säga? Vad ska vi spela imorgon? Ja, vi ska spela, om man ska säga snälla saker. Ja, vi ska spela en låt som heter Sojanoja bland annat.
Sojanoja?
Det är min inre kamp jag har för att jag blir vegetarian. Min hjärna säger att det är rätt. Och mitt hjärta säger att det är rätt. Min mage drar in mig på olika ställen. Ja. Magen är närmast benen också, brukar jag säga. Jag har inte så mycket att snacka om, jag bara går in. Och sen säger gärna, jag vill inte ha det där med att ta en bamse med en puck. Och så går man därifrån och mår skitdåligt. Och magen mår jättebra. Och hjärnan och hjärtat säger bara, dra åt helvete mig själv.
Jag tror inte någon känner igen sig det där. Eller hur? Alla vi andra heter precis det.
Nej, jag tror många känner igen sig det där. Att man vill en sak.
Jag tror verkligen det. Jag skulle försöka vara lite ironisk där. Men du lyssnar på den låten.
Jag tycker jag.
Lite grann.
Ja, den är fantastisk. Ja. Du kommer älska den.
Då lyssnar jag på den. Det var den låten. Mm. Okej, alltså, bara så att ni nytillkomna lyssnare nu. Mm. Jag pratar alltså med Ulf Beijerstrand.
Ja, vem är det då?
Ja, det är nav i Musiksverige, säger Rosita Bolin.
Ja, det säger hon. Ja.
Säger hon, ja. Mm. Och du har en hemsida som heter Nöjestorget. Mm. Vad är det för någonting då?
Nöjestorget, ja, vad ska man säga, Nöjestorget är. Det är, jag är en samlare, jag är en ekorre, alltså, jag har varit hela mitt liv. Så att jag, när folk hade problem, då satte jag ihop dem. Jag gjorde möten med allihopa inblandade och så här, samlar. Och det betyder att jag samlar även band med musiker. Jag samlar frimärken när jag var liten. Jag samlar akvariefiskare ett tag. Jag är inte så intresserad av att liksom, göra liksom, jag vill ha två av allt. Noaks ark i mitt akvarium. Jag hade säkert 50 olika dubbelsorter, liksom han och hona, va? Ja. Så jag samlar. Och det kommer man in på musikbiten då också. Det blir som en frimärksamling, va?
Du samlar på band?
Artister? Ja, och det är hela vägen ut. Va? Det är allt från svärdslukare som El Salama till Torleus eller Lundell. Eller allihopa har vi lagt under en sida som heter nöjestorget.se.
Och där hyr du också ut grejer, va? Jag såg någonting med att du hyrde ut saker.
Allt,
eller?
Vi hyr ut allt. Vi har först med att ta in mekaniska tjurar i Svedala.
Ursäkta mig?
Mekaniska tjurar. Man sitter på dem och rider och
tränar, ja, just det.
Och slår,
ja,
sig brutalt.
Ja, visst. Ja. Sådana har man sett på tv.
Och okay. Vi har först med att ta in såna här hoppväggar, hoppslott, såna här rutschkanor man åker i stora med upplåsta. Bollhav, gästbartändrar, ett kändis som står i baren och serverar.
Håller du på med sånt också?
Ja, alltså allt inom artisteri och nöjen.
Och du kör ensam där alltså?
Jag började ju själv, va? Ja. Men sen utvecklades det som att Cliff Ellingsworth kom med, som var en rolig skit som bodde här i trakten. Och sen kom Peter Löfberg in i bilden och så kom Anita och Tessan och så blev det fler 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 och fler. Sen hyrde vi Vintervägen 8, som sen blev Kulturama, tror jag, någonting. Aha. En gigantisk lokal. Där satt vi 30 man, den största förmedlingen i Sverige genom tiderna. 30 man som sitter och bara förmedlar artister på heltid.
På Vintervägen i Tyresö?
Vintervägen 8, och det var ingen som visste om, så det var ingen i Tyresö centrum direkt som köpte artister av oss, va? Utom när Maggie jobbade där. Och så, då köpte hon allt av oss där. Det var en kort sekund var det så. Men det här med att krypa under radarn, det är min grej lite grann, att överleva, att inte bli för... Kanske, och det gäller allt, det gäller musik och allting. Jag tror inte att man ska bli för stor i någonting. Blir man för stor i musik, då finns det bara en väg. Och det utför.
Det verkar vara så.
Utför, ja, det är. Man gör en hit eller två. Ja. Har man tur så gör man flera hits som ABBA. Ja. Men alla åker ut i slutändan. Gör fem hits, okej, grattis.
Och den diskussionen finns jättestor nu i och med det här med Avicii. Ja. Att han var lyckad. Mm. men inte lycklig.
Han var inte lycklig, det är bara att kolla på hans sista video. Ja. Den handlar ju om folk som är väldigt olyckliga.
Ja.
Han är om pedofiler.
Ja, men du, sen, nu, i och med att jag fattar att egentligen ska man göra 10 program med dig, men nu har vi det här första programmet. Jag tror vi ska göra fler program med dig, för det här är bra alltså.
Stackars styrelse.
Ja, stackars styrelse. För någonting som jag hörde, när jag kollade med några av mina kompisar som var lite mer musikintresserade eller musikkännande än vad jag är. Luftgitarr SM.
Ja, just det. Ja, jo, men det...
Vad är det för någonting?
Ja, vad är det? Det undrar jag också. Det är ju ingenting. Nej, jag bodde ju i Kanada ett tag då, för jag flyttade ju dit. Jag tyckte att Sverige kunde svenskarna få behålla själva efter den här kärnkraftsomröstningen som jag pratade om innan.
Ja,
där.
Ja.
Det var den som tände upp min ilska, kan jag säga. Att jag tyckte att vi blir så lurade, bara liksom by default nästan. Och när då min då linje att man skulle då inte ha kärnkraft, när den manövrerades ut via... Jag kommer ihåg när Palme sa att ni som inte har röstat på oss på kärnkraft, eller på för kärnkraft, va? Ni är välkomna tillbaks till partiet. Det var precis som att det var fult om man var sosse att inte rösta på ja. Vilket visade att blå och röd är egentligen samma gubbar och det är samma killar som drar i strängarna. Men det ska vi inte prata om nu heller kanske. Men där vaknade mitt intresse för det där. Och när vi förlorade då på det här ultimata sättet, och man förbjöd en film också som den här Paul Jacobs, tror han hette, som hade gjort. Den förbjöd man, för de kallade den för propaganda. Men däremot kunde man skicka den filmen som staten hade gjort om hur bra och förträffligt kärnkraft var. Den sände man innan. Men den här andra filmen av han som faktiskt filmade, gjorde allt och dog också av cancer efter strålning. Den fick man liksom inte riktigt sända. Jag blev trött på det där och tyckte, nu skit gör det här. Och så träffade jag en tjej då som var halvkanadik med kanadensiskt medborgarskap. Då. Och jag kände ju någonstans att jag ville dra, och hon ville dit också, tillbaks. Så då tänkte jag det, att Sverige åt svenskarna, så skulle jag göra en platta som skulle heta Sverige åt svenskarna. Och så, och den har ju alla möjliga konstiga omslag sen till slut då. Men den fick ett nytt uttryck som heter Såg du till det vilda västern. Och så tycker jag det går till här. Vi blir ju manipulerade hela högen. Och därför drog jag till Kanada. För jag tänkte att där är det bättre.
Var det?
På sätt och vis är det ju bättre där borta.
På vilket sätt då?
Ja, det bästa av USA och det bästa av Sverige, det är lite typ Kanada.
Visst är det så?
Och så lite större. Ja, det är så. Ja, jag gillar Kanada, men... Sen vad det gäller kärnkraften då, som jag var väldigt inne på då, så kom jag på att de var ju fan ännu mer där, så att jag åkte hem.
Okej, okay. Och tjejen då?
Hon åkte också hem. Det sket sig där borta. Ja, man är 25, alltså det skit så hårt om en 25 år inte driver vad man håller på med i livet. Jag tycker det är lätt. Det är lätt att skita sig.
Ja. För nu tänkte jag nämna ställa den viktigaste frågan av allt. Hur kom det så att du kom till Tyresö?
Barn.
Barn?
Ja, tjejer, du vet. Konstiga grejer.
Kärlek.
Ja, det var väl kärlek då, tror jag väl. Ja, det var det nog. Jo, visst var det det. Det var kärlek, och så var det lite... Först tänkte jag vara så här killig och säga kärlek och lite otur, men det var faktiskt inte det. Det var nog planerat mer från min sida än från hennes, tror jag. För jag ville ha barn när jag var 30 år.
Ja,
jag fyllde 30 år i september, och den här kom i augusti.
Oj.
Så att det var lite planerat, tror jag, från min sida där. Och det var kanske inte populärt i början så.
Nej.
Men sen när tankarna kom ihop så här, så blev det ju bra. Så det blev världens bästa lilla tjej där, som heter Josefin.
Som nu, hur gammal då?
Ja, nu är hon 33, vad tror
33.
Jag. Jag tror det. Tänk om jag säger fel nu.
Ja, men det gör ingenting.
Men 33. 84 hon född, nådens år.
84? Ja, men då fyller hon 34 i år.
Ja, hon inte fyllt än, så du. Då är hon 33. Då har jag rätt. För en gångs skull har jag rätt. Fan jobbigt.
Har du många barn?
Ja, 4 stycken.
4 stycken?
Ja.
Så det blev ett antal barn i alla fall?
Fast slant. Ja, det blev en massa barn, och jag är jättefina, och jag är så glad
alla,
och allt det där.
Ja, bor alla i Tyresö?
Nej, de har spritt sig för vinden.
Men det var här du började göra barn? Det var i Tyresö du slog ner?
Jag började att göra barn redan när jag var liten, kommer jag ihåg. Jag var 15, så jag menar. Tror jag.
Men du sa, varför kom du till Tyresö? Var det liksom...
Ja, det var så att nej, men mamman där, hon ruttnar ju på en kille som bara vill spela hela tiden och som inte vill jobba. Mm. Alltså jag hatar att arbeta och vara anställd. Jag är ju arbetsnarkoman, men jag hatar att vara anställd. Va? Och det måste man ju nästan vara för att kunna gå runt om man bara vill spela. Men jag tänkte, nej, att vara egen är bäst och att spela är bäst. Och då ska jag bli egen i att spela. Och det har ju varit tufft, alltså det har ju varit skittufft till och med. Men sen kom det här med luftfarin och Mickey Dubois och Sull och allt det där som jag... Usch, det är så mycket att berätta om det där. Skulle kunna ha ett program om varje film.
Jag känner det. Alltså det här, vi kör det här ytliga programmet som heter Ulf Beierstrand liksom, från Åben.
Ja, från Åben där. Men det gick alltså... fy fan, jag vet inte om man ska börja. Nej, men det går alltså om man bara ger sig fan på det. Jag menar,
men varför blev det Tyresö? Det är den frågan.
Ja, den frågan är bra. Ja. Jo, för att Josefin tillverkades ju i, kan man säga, i Midsommarkransen väldigt nära fel. Sankt Eriksplan. Och sen när hon då liksom helt plötsligt pluppade ut då fick vi chansen att bo i en lägenhet i Midsommarkransen. Så där växte hon väl upp då de första åren då tills mamman fick för sig att det fanns en bättre pappa någon annanstans. Och det är nog sant, alltså hon har nog rätt då, faktiskt.
Okay.
För jag kanske inte är världens bästa pappa. Jag är rolig pappa. Men det finns ju de som är bättre. Det finns de som är duktigare på att göra riktig mat och sånt där. För mig är det vita bönor mest och så. Och spagetti.
Så hur kom du till Tyresö?
Ja, hur kom jag till Tyresö då? Jo, men så är jag ju våg, va? Hur är vågar man läser? Jag stämmer in på det. Jag vet inte om man ska tro på sån där skit eller inte. Men det stämmer i alla fall. Det är ju det man vill komma till. Och jag är sån där så att jag... vill ha harmoni överallt. Det är ju alla de här fredsmänniskorna är ju våga, många av dem. Gandhi och Lennon och alla de här. Fast det finns ju undantag. Du har Margaret Thatcher också som vill släppa en atombomb på Falklandsöarna. Hon var ju våg också. Jag tror hon föddes fel tid. Hon var nog för tidigt utlöst.
Du undviker frågan. Varför hamnar du?
Jo, men då sa jag det. Jag är våg. Ja. Mm. Och då är det så här då. Jag blev utsparkad då, såklart. Men eftersom jag har behov av att umgås med människor och behov av att vara tillsammans med någon som betyder något speciellt. Så att då blev jag ju då liksom direkt när hon försvann då. Då var man ju skitledsen faktiskt. Var ju rent deprimerad i ett par månader tills det dök upp en ny sån här som viftade på öronen. Och då blev man ju, tyckte man ju om där. Och då fick man ju barn med henne också såklart.
Ja,
så jag blev van med att göra barn. Jag förstod precis vad man gjorde. Så jag gjorde tre nya där.
Tre nya. Och de är födda i Tyresö?
De är födda i Tyresö kan man säga, ja.
Hur gamla är de då?
Säg det. Den ena fyller ju alltså nu, den 3 maj fyller han 28 bast, det är den äldsta. Sen är en då 26 och så är det en då som är 3 år yngre, 23 de andra åren.
Och de är födda i Tyresö?
De är födda i Tyresö.
Och var hamnar ni då någonstans i Tyresö?
Ja, men det är ju så här då, varför jag kom till Tyresö, det var ju för att jag drog med mig den där nya mamman. För att jag ville att hon och den gamla mamman skulle bli vänner. Vilket de flesta killar inte tycker är så kul. Men jag kände det inte för min skull, men för deras skull, för barnens skull. Ja. Så om de blir vänner så känner min Josefin då kompis med de nya. Ja. Och så blir alla vänner så blir det skitbra. Så blir jag en ny Hans Scheike nästan, fast utan piska då. Ja, lite så. Stor familj då. Jag bodde ihop med mamma. Ja. Två såklart då. Och så gick det 15 år och sen insåg hon också då att det var ett segt att vara ihop med en sån här udda figur. Så då åkte man ut med diskvattnet för 15 år sedan. Okay. Men så träffar man ju en ny va? Ja. Som är bra. Och då träffar jag tjejen som jag förlovade med när jag var 18 år.
Oj!
Min första stora kärlek.
Som du fortfarande är tillsammans med?
Ja, hon sitter just nu. Hon jobbar här borta på det här nya, vad heter det här, nya äldreboendet. Där bakom, du vet, man kör bakom hela Ramsringen.
Ja, men lite Farmarstigen. Det heter...
Uppe på.
Basilika.
Basilika.
Gränd någonstans där.
Ja, just det.
Så heter det Basilika? Nej,
det heter något sånt där.
Det är demens.
Det heter inte Forellen i alla fall.
Nej, det gör det inte.
För det kommer jag ihåg.
Okej, så nu bor du var?
Bor jag var?
Ja, var bor du någonstans i Tyresö?
Jag bor i Graningsringen.
Ja.
Jo, för jag ringde ju nämligen till Tybo. Ja. Det är också en bättre tid tycker jag än vad det är idag. Vad roligt. För 15 år sedan ringde jag och sa att jag har blivit utsparkad. Jag sitter här med 3 barn här som bor mest hos mig, va? För hon sparkade ut mig. Hon fick bo i min lägenhet som jag hade. Ja, vad säger man? Man är ju lite korkad så, men det spelar ingen roll. Så jag hade ju en lägenhet egentligen, men hon fick bo där då. Och så fick vi sälja huset då, såklart. Det får man alltid göra. Det är många som lider den här dödsdomen. Mm. Så jag ringde till Louise, heter hon, och lever. Hoppas verkligen. Världens snällaste dam nere på Tybo och sa så här. Jag har blivit utsparkad. Nej, jag sa inte så. Jag sa att jag har blivit utsparkad. Så.
Då får han se bostad.
Jag har ingenstans att ta vägen med mina ungar. Ja. Och hon tyckte synd om mig, jag vet inte varför. Men
jag tror att du kan övertala folk faktiskt.
Ja, jag tror det kallas för något hemskt faktiskt att man är.
Det spelar ingen roll. Säg inte
psykopat heter
nej,
det.
Nej,
det kallas för det. Jag har läst om det. Jag tror att det är det. Nej, men då sa jag att jag ingenstans tar vägen, sa du. psykopatiskt, sa jag. Ja. Och då så sa hon, du vill ha en femma så kan du få titta på det. Både ja och nej, sa jag. Jag vill ha den men jag vill inte titta på den. Mm. Varför inte då, sa hon. Jag har inte tid. Har du nycklarna där? Ja, men den är inte städad. Ja, men det skiter väl jag i. Jag kan ju städa. Ja, får jag den så kan jag hämta nycklarna nu, för annars kan inte jag sova. Så jag åkte dit, fick nycklarna, skrev på kontraktet, har inte sett lägenheten. Åkte upp och sa, wow, där bor jag fortfarande. Det är 15 år sedan.
Ja, för det var det som Rosita Bolin sa. Du är trogen graningsringen.
Jag är trogen.
Vad menas med trogen graningsringen?
Det är något speciellt. Det blir bättre och så blir det sämre, så blir det bättre och så blir det sämre.
Ja, för det går till vågor, eller hur?
Ja, just nu är det kast. Just nu är det kast. Men jag älskar det ändå, men det är kast. Ja,
för det går i vågor.
Det går i vågor.
Ja. Vad är det som inte är bra nu?
Då kommer jag in på en ganska delikat fråga där. Det är nämligen så här att jag är för mångfald, vilket en del inte tror att jag är. Mm. För jag tycker att hela den här nya hysterin som har varit nu, som är en stor agenda, det är så enormt dåligt skött och det är så dåligt upplyst om varför vi har det som vi har det. Och det man gör för att det ska bli bra blir oftast lite sämre. Alltså jag tror ju på mångfald, jag drog ju till Kanada, jag älskar att vara en del av alla de här. Kan man ju säga det, att bland alla massmördare där, för jag menar, först tar man bort ursprungsbefolkningen, det är det man gör. Indianerna är borta, man tar bort dem, man fixar väck dem, man skiter i dem. Det gör faktiskt Kanada också, de skiter i sina indianer, vilket är fruktansvärt. Men det som blev sen, det gillar jag, men det är ett fruktansvärt hårt pris att betala. Och jag tror att Sverige, det skulle vara kanon som ett ställe med massor med mångfald. Ja, vi har ju det i Graningsringen, va? Just nu är det lite problem kanske, va? Det är lite bilbränder, ganska mycket sådana till och med har det varit.
Borde vi det? För
vi såg smällen när ICA-bilen åkte upp ungefär 40 meter upp i luften.
Det såg ni?
De hade laddat den.
I somras?
Jag hörde smällen när jag slog ner, så att då tittade vi ut och såg liksom bara eldkrigsändet och polisen och allt.
Det är lite dumt.
Lite jobbigt. Men det är så här, man utan att fundera på när man sätter ihop människor. För det tycker jag man kan göra. Man ska sätta ihop människor, det är bra. Men det ska ske av frivillighet. Det ska ske genom att jag blir kär i en svart tjej från Uganda. Hon bestämmer sig flytta hit eller jag bestämmer sig flytta dit. Sen får man barn. Den grejen är skitbra. Eller man får jobb någon annanstans. Mm. Flytta dit och säger, hej grabbar, jag kommer från Sverige. Ingen jobb. Det gjorde jag när jag kom till... Jag var ju ytterst där när jag var i Kanada. Så jag vet hur det känns. Mm. Men då, och sen integrerar man så pass mycket som man känner att de vill ha mig där, va? För jag menar, om jag går dit och så bara bestämmer för... Nej, jag kan bara snacka svenska. Jag vill inte ens lära mig ett språk, va? Då blir det inget bra, va? Och det är inte de här grabbarna som kommer hit och tjejerna, mest grabbar faktiskt, konstigt nog. Men det är inte deras fel egentligen att se ut som det gör. Utan det är lite grann vårt fel, för att det är lite grann som man har barn, va? Barn som är ouppfostrade, det är inte alltid deras fel. Nej, det är föräldrarnas fel, va?
För ett tag var ju Graningsringen ganska bra.
Vad fantastiskt.
Ja, för det gick åt rätt håll. Ja. För jag hade ju mina barn...
Det bodde folk från alla hela världen i Graningsringen. Det funkar skitbra.
Ja, plus att det var ju helt okej. Mina barns kompisar fick ju också kontrakt på Graningsringen. Ja. Och älskar ju Graningsringen. Ja. Så att jag har under väldigt många år hört väldigt positivt om Graningsringen. Och nu är folk lite rädda för det som hände i somras framförallt.
Ja, de har skjutningar med skarp ammunition rakt in i trapphuset där uppe. En eller två gånger. De har sprängt bilar där uppe, misshandlar, våldtäkter. Ja, det är så mycket skit, va? Och det är på grund av att man, vad ska man säga?
Är det någon som bryr sig?
Nej, när man ringer ner till Tybo och säger de så här, ja, det är ju kommunen som sätter hit de här 25%. Eller vad det är. Jag tror det är 25% som kommunen har. Och så ringer man till kommunen, så är det ingen som riktigt är ansvar heller. Utan alla, ja, det blir lite konstigt så här. Men ja, men vi gör så och så. Ja, jag har märkt att ni gör så och så. Men, och jag är ju sån här jobbig snubbe, så jag ringer ju hela tiden. Mm.
Men finns det några på ringen, alltså någon föräldravandrare eller någonting sånt där? Finns det människor där?
Nej, ja, det finns säkert, men jag har inte sett några.
Nej.
Kanske finns några. Polisen var ju där ett tag och störde runt. Va? Men det är väldigt stora gäng. Det finns, där jag bor så är det... Porten bredvid där vågar ju folk inte ens gå ut ibland. Va? För det kan stå ett gäng av 20 kids där, va?
Mm,
det är från hela världen. Va?
Jag har faktiskt försökt intervjua ett gäng där uppe.
Ja, det kan vara svårt.
Som hotade mig ganska ordentligt.
Ja, det kan vara jättesvårt. Det kom en kille, bara för ett exempel här, åkande med en liten moppe där. Han är känd där uppe, alla vet vem han är. Han är väl 18 år tror jag ungefär, och så har han en mini-motorcykel. Mm. Väldigt liten, Honda tror jag det. Han fräste på där säkert 80-90 på den här innervägen. Alltså det gick fort, jättefort. inte bara fort, det gick jättefort. Så åkte han bort där och jag bara, nej, det är inte sant, vilken jävla idiot, tänkte jag så här. Och så stod han där borta och så väntade han, skulle han köra tillbaks. Så jag ställde mig mitt i vägen, då ropar de här gäng på 30 man där, 20 år kanske då. Du grabben, flytta på dig, han kommer köra ihjäl dig, flytta på dig grabben. Mm. Nej, jag flyttar inte, det här är en gångväg och jag står bara mitt i gångvägen här. Han ska inte köra här, vill han köra här? Jag är inte den som gnäller om någon kör på en gångväg. Men då ska han köra jävligt sakta, för det går folk där, va? Det kommer ut barnvagnar och grejer, vet du, det är inte bra. Och han tyckte liksom att jag utmanade honom, vilket jag inte gjorde. Jag vill bara visa honom att jag står här, det är en gångväg. Skit i att köra på det här sättet. Han gasar på, de här grabbarna bara skriker, du måste flytta på, han kör ihjäl dig. Tittar på dem, nej, då får det bli så fall. Då är jag borta, men han kommer också försvinna då från området, både han och jag. Jag går den vägen och han åker ut den vägen bakom galler, va. Och han tvärnitar precis innanför mig då, innan mig såklart. Mm. Och bara stod han på nästan och slår dit, va. För han fixade inte att vara macho, han fattade väl då att han skulle åka dit så det smällde om det. Och det bara att tyka sig, vet du, och jag tänkte nu smäller det nog snart. Men jag har ju lärt mig någonting sen jag var liten. Håll bara lite armlängds avstånd, va, som inte är första smällen kan ta. Va? Så jag höll mig borta en liten bit sen, så här, 4-3 meter ifrån. Och alla blev jätteupprörda och skrek och tjohade sig där. Och det blev väldigt fientlig stämning, hela högen. Men då jag sket inte i det. Jag gick fram till dem och sa, men vänta här, du ser ut som du är det och det och det. Du har väl en, har du en brorsa eller så, lillebror? Mm. Jo, sa en tjej då. Jag har en liten bror. Vad dör du? Sa hon så här. Jo, men hur gammal är han då? Vad dör han? 2 år. Ja, om han hade kommit för den stenmuren här, han bara springer rakt ut här, han har inte en chans, han dör, alltså det tar bara en 10 sekunder, han dör 80 km i timmen med en sån här liten tung sak, va? Han dör, pang, säger det bara. Vad säger du då? Men vadå? Alltså han vet hur man kör, va? Han tar ansvar, va? Så han, men då ansvar, nu, du svamlar ju nu. Så jag stannar kvar och prata. Sen sa jag, så var det någon som sa så här, är du den jävla rasist, va? Nej, mina barn, så de är ju, min gamla tjej där som valde någon annan ställe för mig, hon är ju med rötter i både Polen och öststaterna och Danmark och överallt. Det är en väldigt blandad släkt det där, va. Så mina barn var ju danska medborgare och har polskt blod och allt möjligt i sig, va. Och då var det 2 killar som var från Polen som kom fram. High five! Mannen, high five! Och vi gjorde high five där inne, vet du. Och då, vi blev jättekompisar. Och sen började alla lyssna på mig, va. Utom en stor, stor kille där. Han är väldigt stor, kraftig kille från något afrikanskt land, tror jag, faktiskt. Han tyckte att jag var helt rubbad i huvudet, riktigt. Men jag tog det också, så pratade jag vidare. Det slutade med att de andra sa väl till honom liksom att, vadå, det ligger någonting i det här han säger, va? Du fattar ni, vad fan, det är inte bra det här. För jag sa liksom, ni vill ju komma in i Sverige, ni bor ju här, va? Ni vill inte bli som, du vet, man får en stickar så blir det var så, till slut så är det borta, va? Det är så det blir.
Jag var faktiskt uppe där och intervjuade de där killarna för att Brännpunkten som ligger där vid torget.
Ja.
De var ju ett ställe som där...
Alla rutorna blev krossade där, menar du?
Ja, men de lät folk vara där. När det var oroligheter i förra sommaren så kunde liksom nattvandrare och fritidsgårdar... De var ju tvungna att vara någonstans där de skulle ut och röra på sig. För det blev ju lite... engagemang i alla fall på slutet av sommaren när skolan börjar.
Ja, den lokalen slog mig sönder totalt. Ja. Bara några månader sedan. Varenda ruta var trasigt. Ja. Och då jag förklarar för dem i alla fall att det är så här att om ni gör så här som ni gör. För det kom en kille fram och sa så här, du, min brorsa här, vet du, han kommer från... kom han ifrån? Skitsamma, Haninge någonstans. Han och hans polare, va? De kommer hit och om du ringer polisen så ringer jag dem. Så. Men jag ska inte ringa polisen. Nej. Varför gör du inte det sen då? För polisen kan inte göra någonting.
Nej.
De kommer hit och men så, du förstår, det här är inte som därifrån du kom. Mm. Där kom polisen och spelar ingen roll om de visste eller inte. Det var någon som pekade och sa att du är dum. Ja. Och så får du stryk.
Ja.
Så är det inte här. Här är massor med bevis och grejer, så det händer ingenting med att ringa polisen. Utan jag ber bara dig för din skull, inte för min skull, för jag överlever. Jag klarar av det här. För att om du fortsätter som du gör, då kommer du inte bo här i det här landet om 10 år eller 5 år. Och det är inte för att det kommer massor med folk och slänger ut alla som är utlänningar. Det är för att du själv gör grejer så att du kommer att ställa dig utanför och till slut ruttnar folk. Mm. Och när folk ruttnar, då är det jävligt smart om du har faktiskt flyttat själv innan. För annars kan det bli som i många andra länder.
Mm.
Att folk ruttnar och då blir det en slags inbördeskrig. Och dit vill ju inte jag komma och du vill inte komma dit. Och jag säger inte att ni behöver bli svenskar, ni som är här. Jag vill inte ens att ni ska bli svenskar. Jag gillar inte ens majoriteten av svenskarna, sa jag. Så vi är lite överens där. Jag diggar inte svenskar i majoritet. Men det finns många svenskar som är fantastiska. Och ni kan bli nya svenskar som blir fantastiska. Eller så blir ni tillhör den här jävla jobbiga delen som bara är dumma i huvudet. Problemet är att för er, det är att de som är dumma i huvudet och är svenskar, de kommer stanna här ändå. Vilket grämer mig ibland. Men ni, när ni är dumma i huvudet, då kommer det ske saker i framtiden. Antingen blir det inbördeskrig, blir ett jävla liv och folk bara slår ihjäl varandra åt alla håll och kanter. Eller så kommer ett beslut på att ni får flytta någonstans.
Men har du fortsatt att ha kontakt med grabbarna?
Ja, jag morsar hela tiden. Det high-fivar och sådär.
Du high-fivar och sånt?
Ja. Och är det någon, någon som inte hälsar, då kan jag till och med säga, ja, så du är lite sur idag. Nej, vadå då? Ja, du sa inte hej. Hej mannen.
Så. Ja, precis. Så du, men utan det, dina barn bor inte kvar på granningsringen?
Nej, de gillar inte det riktigt.
Men du tänker bo kvar där?
Jag är 65.
Ja.
Man dör väl imorgon kanske? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag trivs.
Du trivs?
Ja, massor.
Ja.
Ja, jag trivs som fan. Och jag gillar ju att det är så. Alltså, ta till exempel de här festerna de har på gräsmattan utanför där. Det är ju bara svart, brunt och lite grått. Alltså lite, man tror, afrikaner, lite chilenare och lite indier. Där har vi färggrupperingen, va? Och det är mycket roligare, för när det sitter massor med vita där sitter de bara och dricker sprit i stort sett, va? För det är ju liksom de som är ute, det är A-lagarna, va? Men här är ju vanliga människor från andra länder och de bara festar så in i helvete. Och det är trevligt.
Det är väl ganska, inte,
I like.
Är det inte ganska blandat på Grönlandsringen också? Det är väl inte bara människor från andra länder som
bor. Nej,
det är
bara de som syns.
Jaha, det är de som bara syns.
Ja, okay. Och det är det som är lite synd.
Aha, okay.
För att många är ju, vi säger så här. Det sjuka är alltså i Grönlandsringen också att de utländska människorna som jag känner där, det är rätt många. De som är bra, de vill att vi ska göra någonting åt problemet med deras egna, för det är faktiskt deras egna som är ute och bråkar. Och de säger det, du kommer fram flera stycken till mig och säger så här, att jag förstår inte varför de låter det ske. Och speciellt irakierna, många iraker där uppe, va? Väldigt många. De fattar inte att vi låter det här ske liksom, för att de får ju skiten också för det här. Och jag brukar göra jämförelser när jag får korkade vänner som ibland säger så, uff, vad fan snackar de om? Varför håller du på sådär? Jo, men om jag flyttade till Gran Canaria, jag flyttar dit för jag tycker Gran Canaria passar mig jävligt bra, va? Och så flyttar jag dit. Och så flyttar även Kalle och Sven och Ubbe och alla de här partynissarna ner till Gran Canaria. Och de våldtar brudar, de snor, de förstör, de sabbar, de bränner bilar. Och så frågar Gran Canarias regeringsgubbe, president, bestämmande herre, mig. Vad tycker du för vi ska göra med de här? Det är ju dina landsmän. Då skulle jag säga så här, skaffa en bananbåt och kör upp dem till Skåne igen, eller var de kommer ifrån. Inte Stockholm. Stockholm är ju fina människor alltihop. Men skåningar. Ja. Nej, förstår du? Kör upp dem till Skåne igen. Ja, men det är dina landsmän. Nej, men det skiter jag i. De är inte mina. Vadå landsmän? Jag känner ju inte dem. Jag känner ju dig mer. Alltså, jag bryr mig inte var en människa kommer ifrån. Man måste sköta sig på ett schysst sätt. Man måste vara schysst mot sina medmänniskor.
Vet du varför?
Ja.
Jag tänkte så här, från början att vi ska bara prata musik.
Ja, men vi kan fortsätta.
Men vi pratar också politik.
Ja, det är
för att du är en politisk människa.
Ja, hela vägen in i sista blodsdroppen. Ja.
Ja, och all din musik har också följt din politiska utveckling.
En blandning av politik och kiss och bajs, brukar jag säga. Låter väldigt seriöst.
Vad gör du för låtar nu då som handlar om de här grejerna?
Ja, jag gör låtar som handlar om typ inget och allt. Men
inget och allt.
Den som jag, ja, inget, vad jag menar med inget är typ kärlek, va? För det är inte det att det inte är någonting. Men det är ju bara en känsla, tycker jag.
Ja, ja.
Men det andra är ju liksom. Och sist gjorde jag en låt som heter Kan man säga vad man vill, och den tycker jag är jävligt bra. Jag spelade igår på Ängelens.
Kan man säga vad man vill? Det är en bra låt,
ja.
Förhoppningsvis.
Ja, den är skitbra.
Ja, ska vi lägga på den också?
Det är den bästa du har hört. Den är i klass med Money, Money, Money med ABBA.
Ska vi lägga på den då?
Ja, tycker jag.
Ja.
Kan man säga vad man vill? Kan man säga vad man tycker om det? Eller måste man drömma sig härifrån? Får man tänka som man vill? Får man tänka som man vill och lite till? Eller måste man tänka som andra vill? Som alla djuren i vår skog, som saknar empati.
Bra! Och det var den ni spelade, eller hur?
På den Ängelen. Spelar jag alltid.
På Ängelen?
Alltid.
Ja, alltid.
Alltid.
Ja, och nu tänkte, tänkte jag att vi skulle avrunda, fast då bara sista grejen som jag ska hitta upp, det är att du faktiskt var med oss då, och, eller du var med i ett litet eget parti.
Ja.
Som heter Direktdemokraterna, ja, så du ställer upp till kommunvalet sista gången.
Ja, jag gjorde det.
2014. Mm. Tänker du ställa upp nu 2018 i Direktdemokraterna? Vad var det för parti? Eller vad är det för parti? Jag har aldrig talat
alltså
det, om det.
Det är så här, va? Nu ska vi ta det lite hårt här bara.
Kortfattat.
Mm. Just det, nu ska jag sammanfatta det här, så blir det jättebra. De vill att folket ska bestämma.
Ja.
Mm, via direkta val. Mm. Och när jag menar då att fram till urnan är det viktigaste än efter urnan och räkningen. För fram till urnan så bestämmer man ju från högre ort oftast, tror jag, väldigt säker på det. Vad som ska ske via media. Så att Direktdemokraterna är en jättebra tanke. Det är den bästa tanken att folk ska få bestämma. Jag anser det är skitviktigt.
Hela men tiden? Alltså med ungefär
i stort sett är varenda grej.
Ungefär som folkomröstningar,
ja,
fast
på nätet. Man kan, vi har ju mobiltelefoner idag och alla har egna IP-nummer. Ja. Så IP-numret är ju istället för ett personnummer.
Men att man ständigt skulle få...
Men hela tiden.
Får jag säga då, en problematik tycker jag... Jag som har suttit i kommunfullmäktige i Tyresö. Mm. Det är ju inte så att människorna i Tyresö är jätteintresserade av politiken.
De är inte alls det.
Nej.
Nej.
Så frågan är hur du skulle få de här, den här alla dessa människor att vilja rösta.
Men då får man någonting som kallas för att man får det man bäddar för, va?
Okay.
Så är man inte intresserad och får ett konstigt samhälle.
Okay.
Ja, vad kan man annars göra då? Då är det som det. Men... Som jag ser Direktdemokraterna, en jätteviktig grej, och det har jag sagt till dem också. Va? Det är därför jag är lite... Jag älskar grejen, jag är helt för den. Först måste demokratin ner i ett mindre format, va? Än det här stora formatet om man ska bestämma ett helt land, att skåningar ska bestämma över norrlänningar och sånt. Men om vi inte har en media som är våran media, och då menar jag all media i Sverige... skulle sluta vara privatägd. Den måste ägas av folket. Och hur det ska ske, va? Det är jävligt avancerat att tänka. Men det måste man få ihop på något sätt.
Den här medien som du pratar just nu?
All media. Ja, den här medien.
Ja, just nu. Det här är faktiskt folkets media.
Ja, trevligt. Då utgår vi härifrån. Men om vi har en media som upplyser folk om det dåliga och det bra. Och har journalister anställda som inte... bara är partiska utan som är väldigt fria i tanken, som även ifrågasätter sin egen ståndpunkt, va? Så man kan alltså få ett media som funkar som en diskussionsgrej, man bjuder in folk från båda sidor, man pratar, man verkligen fixar och trixar, då upplyser man ju folket om de här frågorna som de sen ska rösta i.
Du tror att det finns ett engagemang också?
Oj, om folk känner att de verkligen betyder någonting, ja.
Då tror jag att det finns ett engagemang.
Ja, men om någon frågar mig så här: Uffe, vad tycker du? Ska vi köra höger eller vänster? Ja, jag tycker väl... vänster trafik då kanske, inte, nu tycker jag höger i och för sig, nu kör vi höger, va? Men sen är ju så att de grejerna som har varit hittills i folkomröstningar har ju varit bara vägledande, som det heter.
Ja,
de är ju inte beslutande.
Ja,
och till slut tappar man ju liksom bara, ska ni fråga mig det här och sen gör ni precis som ni själva vill. Det är ju helt, det är inte ens vägledande för dem. De har redan beslutat att det ska vara så här. Så vår demokrati är ju skendemokrati så långt det kan bli.
Alltså det här, vet du vad, Ulf, jag tycker bara vi hann bara susa igenom hela ditt liv här. Vi har missat 95% av det, eller hur?
Ja, ungefär så, ja.
Eller hur?
Ja. Men det var en grej som du missade. Som vi missade.
Vad
var
någonting?
De här, det finns ju milstenar. Milstolpar.
Ja, vilken milstolpe då?
En milstolpe var att jag fick en pilbåge av min mamma och pappa när jag var 14 år. Som jag tyckte var ganska unken, för man kunde inte skjuta så långt med den. Glasfiber, var jättefin faktiskt.
Mm.
Och så hade en kompis fått i julklapp en skiva som han sa med en... Det är med neger som spelar på en vit sån där gitarr, elgitarr. Jaha, tänkte jag då. Vill du byta, sa han då. Och jag som inte gillar min pilbåg, jag tyckte jag kan väl byta, för jag hade en skispelare. Jimi Hendrix Aura Experienced.
Ah.
Och där så blev jag bara kär i den här mörkhyade mannen. Alltså jag blev ju mental.
Det var då
det
började?
Ja, absolut.
Det var starten?
Det var starten, 14 bass gammal. Så då åkte jag till Stockholm, träffade Jerker Antoni som har musikbörsen då precis när jag startat. Och så jag måste ha en sån där som Hendrix har, en sån där vit strata med sån där Marshall och grejer. Och så jag köpte ju det. Strö en vit strata.
Det var så det började?
Ja, så det började.
Ska vi lägga på lite Jimi Hendrix på slutet?
Absolut, och det ska vi ha då, tycker jag, någonting från sista plattan han gjorde innan han gick bort alltså.
Ja,
men innan vi tar den ska jag säga, det finns en milstolpe till som är viktig.
Ja, okej, då tar vi den.
Ja, den är viktig, innan Hendrix där. Och det var att John Lennon blev ju min nästa milstolpe. Hendrix musiken, det är han som blev min musikaliska mentor. Sen kom texter, och det var Lennon. Han gjorde den första texten jag hade hört som betydde någonting.
Okay.
Det andra betydde ju ingenting.
Nej.
Hans texter betydde ju något. Och när de sköt honom då, 1980 var det väl, tror jag?
Tror jag,
80, just det. Då satt jag och sorterade post inne på ett av mina tillfälliga såna här,
arbeten.
Inga pengar till hyra. Så att då så sköt de honom där då, i varje fall. Och då skulle vi lyssna på minnesprogrammet med Kjell Arlinge på kvällen. Och sa förmannen, det stängde av radion så här, och sa att nej, här ska man sortera post, här jobbar vi, här sitter vi inte och lyssnar på musik inte. Och då förklarade jag för honom att Lennon är skjuten, det betyder jävligt mycket för oss som liksom, han blev som en andra pappa. Nej, det spelar ingen roll, sa han då. Så då tömde jag ut min, så här bara, all post bara åkte ut så här bara. Och då gjorde de andra, några stycken, inte alla tror jag, men det var några stycken av dem som gjorde likadant. Så, och så ställde jag upp och sa, jag kommer aldrig mer. Tittar på honom så här, jag kommer aldrig mer i mitt liv vara anställd, inte ens på sådana här kort skitjobb. Från och med nu så är det jag och ingen annan. Jag ska bara leva för musik. Så gjorde jag.
Och du har faktiskt gjort det också?
Ja, jag har inte varit anställd sedan dess.
Så du kan säga så här, mig äger ingen?
Mig äger ingen. Förutom om det kommer två killar med svarta kostymer och svarta solglasögon hem och säger, nu får du vara tyst på Facebook, för annars händer det här. Och så visar de upp en bild på vad som kan hända. Då kan jag säga, då vet jag fan, jag är inte där än. Men nej, man ska aldrig säga aldrig.
Nej.
Man kanske tystnar. Jag vet inte.
Jag tror inte det. Tack Ulf Beierstrand för att du kom hit till den här lilla studion.
Ja.
Du kan mycket mer om musik och teknik än vad vi kan, så att det är jättekul. Och nu hoppas jag att Rosita Bolin blir nöjd för att du har berättat lite grann om din historia.
Tack Rosita för att du sa till mig att jag skulle gå hit. Och sen vad heter det, kan man ju säga, den här Hendrix-låten där.
Ja, just det. Ja. Vilken låt var det vi ska lägga på den?
Jag tycker nästan, det ska bli från plattan Cry of Love, det sista han gjorde innan han dog då. Och jag tycker att man ska lägga på, det är svårt att säga alltså vilken låt, jag tycker nästan att det här programmet kommer ju, hur blir det nu? Nu spelar vi låten, då känns det som att vi har, jag säger bara så här, jag tycker vi sätter på första spåret, första sidan. Fan heter den låten? Det är den som jag tycker är bäst. Vi sätter på första låten, första sidan.
Vi sätter på första låten, första sidan, så får lyssnarna själva gissa vad det är för låt.
På Cry of Love.
På Cry of Love.
Ja, bästa plattan han har gjort, skitbra.
Och det var då ditt musikaliska resa började?
Ja, jag blev imponerad att han sket i alla regler och körde sin egen grej. Det var det som var grejen, att han körde sin egen grej. Alla andra körde så här invant, men han körde sin grej.
Och du har kört din grej?
Ja, så vi är så lika där, han och jag. Brothers in arms. Eller hur?
Tack så hemskt mycket.
Ja, hälsa honom.
Ja, tack Ulf Beierstrand. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har försökt att liksom få struktur på det här, jag heter Ann Sandin Lindgren. Screaming at home. You know you hook my girlfriend. You know the drugstore man.